Och det handlar om profetians ande och de andliga gåvorna. Och syftet i det här studiet är att visa att det finns goda orsaker till varför Sjundedagsadventistsamfundet anser att Ellen White hade den profetiska gåvan. Vi kommer faktiskt inte att visa att det är så, för om man ska kunna bevisa det så måste man läsa mycket av hennes skrifter. Och de personer vi studerar med här, det här kanske är första gången de ens hör om Ellen White. Och därför gör vi inte det till en testfråga, inte ens i form av medlemskap. Så är det så att Adventistsamfundet officiellt säger att man måste ha förstått att Ellen White är en profet. Så faktum är att, ja, vi kommer gå in på det lite mer senare, men faktum är att för att en person ska kunna acceptera det här så behöver de förstås läsa Ellen Whites skrifter och undersöka det för sig själv. Och det vi vill presentera här är att det finns goda orsaker till att anse varför det är så. Och jag är fullt övertygad om att det är så. Och det tror jag att vi kan vara. Men just när en person kommer in och har inte hört om det speciellt mycket, så låter vi dem ta den tid som det behövs för att kunna ta emot hennes budskap. Fokus är att Jesus vill göra allt för att vägleda oss. Och det är han som talar genom sanna profeter. Det är jätteviktigt. Så det här studiet, ganska långt studie, men jag tror att det kommer att gå bra. Om vi ska dela in studiet så har vi de första tre texterna handlar om vad en profet är för något. Sedan så tittar vi på en profet. Borde vi förvänta en profet i våra dagar? Och det är hela vägen fram till 10. Och sedan så har vi profettestet från Bibeln fram till 15. Så det är strukturen som studiet är uppbyggt på. Så vi kan ha en bön innan vi går in på det här ämnet. Och himmelske far, vi vill tacka dig för att du ger oss möjlighet att studera det här ämnet. Och jag vill tacka dig för den gåvan som du gett till din församling. Och jag ber att du ska hjälpa oss i det att vi studerar idag. Att du ska hjälpa oss att förstå det vi studerar, så att vi också kan dela med oss av det till andra på ett övertygande och tydligt sätt. Vi ber att din helige ande ska beröra våra sinnen såväl som våra hjärtan. För vi ber i Jesu namn. Amen. Den första frågan är förstås, när vi talar om den profetiska gåvan, så måste vi först ställa oss frågan, vad är en profet? Det är inte speciellt uppenbart bland människor vi träffar. Låt oss gå till Hebreerbrevet kapitel 1, för där får vi en väldigt bra bild av vad en profet är.
Sedan du vid forna tider många gånger och på många sätt har du talat till fäderna genom profeterna.
Mm-hmm. Så fråga, vad talade Gud genom? Enligt den här versen.
Genom profeterna.
Genom profeterna, eller hur? Mm. Här ser vi att profeterna är helt enkelt Guds språkrör. En profet är helt enkelt någon som talar för Gud. Och det är genom profeter som Gud har valt att kommunicera till mänskligheten. Ibland kanske vi undrar, varför Gud kommunicerar inte du till mig direkt? Eller varför skriver du inte stora eldtecken i himlen? Eller någonting i den stilen. Men Gud har valt sättet att kommunicera med mänskligheten på genom profeter. Faktum är att den bibel som vi har är egentligen ingenting annat än det som profeterna skrev. Det är inte någonting som har ramlat ner från himlen, någon bok. Utan det här är någonting som profeterna själva har skrivit, ledda av den helige ande. Och Romarbrevet 1 och 2 visar det. Och även Matteus 26 och 56. Men vi kan läsa Romarbrevet 1 och 2, det står så här. Som Gud hade utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Så Gud lovade någonting genom sina profeter i de heliga skrifterna. Med andra ord, det är fortfarande samma metod som Gud använder för att kommunicera. Han har bara skrivit ner det. Eller de här profeterna har skrivit ner det. Så, vad är en profet? Hur blir man en profet? Låt oss gå till Första Korinterbrevet kapitel 12 för att ta reda på det här. Första Korinterbrevet kapitel 12. Hur blir man en profet? Kan man gå profetskolan och sen så blir man, utbildar man sig och blir färdig? Låt oss se vad Bibeln säger. Ja, man behöver nog utbildning ändå, men vi ska se vem det är som, eller hur en person blir en profet.
Det måste nog vara själva personen eller profeten själv.
Låt oss titta i Första Korinterbrevet 12, vers 8-11.
Så gives genom anden åt den ene att tala visdomens ord, åt den annan att efter samma ande tala kunskapens ord, åt den annan gives tro i samma ande, åt den annan gives helbrägdagörelsens gåvor i samma ande. Åt den annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt den annan att profetera, åt den annan att skilja mellan andar, åt den annan att tala tungomål på olika sätt, åt den annan att uttyda när någon talar tungomål. Men allt detta verkar den samme anden, i det han allt eftersom sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva.
Så vem är det som ger den profetiska gåvan? Det är Guds ande. Eller hur? Så vi ser att man får olika gåvor. Den heliga ande ger varje människa någon gåva. Ingen har blivit utan, men alla har någon. Men har alla samma gåva?
Nej. Är det den här samma ande som Gud sände för att hjälpa oss?
Det stämmer. Precis samma ande. Det här är alltså, det står att gåvan att profetera är en av de här i listan. Och alla får inte samma, utan man får olika gåvor. Och profetians gåva är alltså inte något som alla har. Men det är någonting som Guds ande ger. Och kallar någon till att vara profet, helt enkelt. Så hur vet man då om man är kallad? Eller just en till fråga innan vi går vidare. Är den profetiska gåvan endast ett gammaltestamentligt fenomen? Det stämmer, eller hur? Uppenbarelseboken är det. Här läste vi också att i Nya Testamentet så ger anden gåvan att profetera. Så det är inte bara något som händer i Gamla Testamentet. Men hur vet man då om man har fått profetians gåva? Låt oss gå till nästa vers för att ta reda på det. Fjärde Mosebok 12 och 6. Hur vet vi om vi har fått profetians gåva?
och han sa: lyssna till Herrens ord. Finns det en profet ibland er, visar jag mig för honom i syne. Talar jag till honom i drömmar.
Mm-hmm. Så hur vet man om man är profet?
Får man syner och drömmar,
eller hur? Det kommer inte råda någon tvekan i ditt sinne om du är kallad utav Guds ande att vara en profet. Du kommer få drömmar och syner som Gud uppenbarar sin vilja till dig genom. Så, det var en profet där. Låt oss titta på sedan om frågan: kan vi förvänta profeter i våra tid? Var det något som ni tänkte på?
Nej. Kan man få andra drömmar och syner?
Jo, det kan man nog.
Men inte att man vanligt drömmer, utan anden har nog säkert drömmar och syner som vi tror att kommer från Gud.
Mm. Det finns ju falska profeter.
Ja.
Mm. Det gör det också. Så vi ska gå igenom profettestet och se hur vi kan veta att de är en sann profet. Men vad jag vill fokusera på här är att ibland så kanske man tror att vara en profet, det betyder att jag tror att jag är sänd av Gud. Jag känner en känsla inom mig och sen så då vet jag att jag är, eller ja, att jag är profet. Eller om jag går i en speciell utbildning, så då kan jag bli profet. Men det är inte så det fungerar, utan det är Guds ande som uppenbarar sig och visar drömmar och syner för en person. Och det är det som är vad en profet är. Men hur har då Gud använt sig av profeter? Utav sina språkrör. Låt oss gå till Amos kapitel 3 och vers 7 för att se en princip om hur han använder sina profeter.
Han är livet. Herren gör all sin visning utan att ha uppenbarat sitt tro för sina tjänare
profeter. Mm-hmm. Så hur mycket gör Herren utan att uppenbara det för profeterna?
Ingenting
stod det. Så med andra ord, när Gud gör någonting, när han ska göra något speciellt, så uppenbarar han det för profeterna. Han visar dem vad som ska hända, vad han har för planer. Han lämnar oss inte i mörkret. Han är en Gud som bryr sig om oss, och han vill informera oss om vad han kommer att göra. Och vi kan se det här genom hela historien. Om vi tänker i floden. Gud skulle förstöra ondskan i världen. Och innan han gjorde det så kallade han en profet. I andra Petrusbrevet så står det att Noa var rättfärdighetens förkunnare. Med andra ord, han var någon som predikade. Som Gud hade visat sig för, hade uppenbarat sig för. Och sa: jag kommer att förstöra jorden, men jag vill rädda dig och alla som vill gå in i arken. Tyvärr var det bara 8 stycken som gjorde det. Men vi ser att gång på gång i historien så uppenbarar Gud sig genom profeterna. När det var dags för Gud att kalla ett folk och leda dem bort ifrån avgudadyrkande landet, så kallade han Abraham som profet. Han uppenbarade sig för Abraham i syner och drömmar. Abrahams ättlingar blev tillfångatagna i Egypten och bodde där i slaveri en bra tid. Men när det var dags för dem att gå ut därifrån, när Gud skulle göra någonting stort och mäktigt, kallade han en profet. Och vem var det? Det var Moses, eller hur? När Guds folk senare kom in i landet och de etablerade sig, så började de att avfalla, tyvärr. Och Gud varnade dem genom profeter och sa att nu kommer ni att, om ni inte skärper er, med andra ord, så kommer babylonierna att ta er till fånga. Men innan, han gjorde inte så att han bara sa, ja, helt plötsligt så kom babylonierna utan någon förvarning. Nej, han gav varning på varning på varning. Speciellt sist av dem kanske var väl Jeremia, som var med under belägringen och varnade gång på gång på gång att de skulle omvända sig och ångra sig. Så att det inte skulle hända. Efter fångenskapen i Babylon så skulle Gud återigen göra något stort. Han skulle återkalla sitt folk. Och då skickade han också profeter. Vi läser i Esra om Haggai och Zakaria, som var med när de återvände till för att bygga upp Jerusalem igen. Så vi ser den här principen som vi läste om i Amos, att Gud gör ingenting utan att uppenbara det för sina tjänare profeterna. Vad händer när det största som skulle hända i världshistorien dittills skulle inträffa, när Messias skulle komma? Jesus Kristus, Guds son, skulle bli människa. Hela himlen var intresserad av det här. Tror ni att Gud uppenbarade det för profeter? Låt oss läsa i Markus kapitel 1. Vi borde förvänta det, eftersom det är det han har gjort varje gång han gör något stort. Markus kapitel 1 och vers 1-4.
Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen för att kunna de omvälsdelsens bud till syndernas förlåtelse.
Vem var det som Gud sände för att förbereda vägen för Messias? Det var Johannes döparen, helt klart. Han skulle förbereda världen för, eller och speciellt Guds folk, för Messias första ankomst. Låt oss ställa oss då frågan: vad med idag? Gud, vi tror, baserat på Bibeln, att Jesus snart kommer tillbaka, eller hur? Vi ser att texterna runt omkring oss, vi ser profetiorna, vad de håller på att leda till. Vi tror att Jesus snart kommer tillbaka. Och om vi då ska följa det här resonemanget, att Gud gör ingenting utan att uppenbara sitt råd för sina tjänade profeterna, borde vi då logiskt kunna förvänta oss att Gud ska sända en profet i de sista dagarna? Absolut. Om han har gjort det under hela världshistorien, när någonting stort har hänt, varför skulle han då inte göra det när det absolut största som ska hända i hela världshistorien ska äga rum? Men ja, så logiskt sett borde vi kunna förvänta det, men låt oss se vad Bibeln säger också. Joel kapitel 2. En av småprofeterna, Hosea, Joel, Amos. Efter Daniel så kommer Hosea, sen kommer Joel. Joel kapitel 2. Och låt oss läsa vers 28-32.
Och det ska ske därefter att jag ska besluta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Typ på Sionsberg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara som Herren har sagt, bland kvarlevande som Herren kallar.
Så här talas det om sista tiden, eller hur? Det talas om tecknen i solen och månen och på himlen och i jorden. Och vi vet att det här var det som Jesus talade om. Det skulle hända innan han kom tillbaka. Och då säger profeten här att i de dagarna så ska jag utgjuta min ande över er, över allt kött. Era söner och döttrar skall profetera. Era gamla män skall ha drömmar och era unga män skall se syner. Så Bibeln undervisar om att i sista tiden så kommer det också att finnas den profetiska gåvan. Och en liten parentes. Så kan vi läsa här. Kan kvinnor också vara profeter? Nej, men det står här, om vi tittar i Bibeln. Era söner och era döttrar skall profetera. Så klart och tydligt. Det står här om en kvarleva i vers 32. Och vi känner igen det språket, att i sista tiden att det ska vara en kvarleva. Vi pratade om det förra gången när vi studerade om Guds kyrka. Kommer ni ihåg i Uppenbarelseboken kapitel 12? Låt oss gå dit. Uppenbarelseboken 12 och vers 17.
Draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes sätt. Mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Mm.
Och det här ordet för övriga är just samma ord som vi läste där om kvarleva. Det som är kvar, resten. Här ser vi att Gud har en rest av sitt folk som håller hans bud och de har... håller fast vid Jesu vittnesbörd. Eller de har Jesu vittnesbörd. Och vi identifierade det här förra gången också som den rörelse som vi ser i sjunde dags adventistsamfundet. Att det är ingen annan som stämmer in på den här beskrivningen. Och att Gud har gett dem ett speciellt uppdrag att sprida de tre änglarnas budskap till världen. Och det står att ett av de kännetecknena är att de, dels att de håller Guds bud, alla Guds bud, men att de också har Jesu vittnesbörd. Och vad är Jesu vittnesbörd? Låt oss studera det här. Uppenbarelseboken kapitel 19 och vers 10. Det stämmer, det står det. Låt oss läsa hela texten, för det, vi ska fokusera på, vi ska studera hela den texten.
Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom. Och han sa till mig, nej, inte så. Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder. Som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetia.
Okej, klart och tydligt. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Med andra ord, den här rörelsen i Uppenbarelseboken 12 och 17 skulle ha profetians ande bland sig. Det kanske är lite diffust, profetians ande. Ja, vi vet att den heliga ande är den som ger profetians gåva. Och om jag skulle vilja uttrycka det, jag skulle vilja uttrycka det så här, att när den heliga ande är i en profet och talar genom en profet, då är det profetians ande som han kallas. Men låt oss studera det här termen om profetians ande. Vad betyder det? Och för att få lite mer ljus över det så kan vi gå till Uppenbarelseboken 22 och vers 9. Eller vers 8 och 9, för där har vi faktiskt en nästan identisk scen. Jämfört med det som vi läste i Uppenbarelseboken 19 och 10.
Men han sa det till mig, gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas och deras som tagar vara på denna boks ord. Mm-hmm. Gud skall du tillbedja.
Okej. Okay. Här är igen samma händelse att vi har... Johannes i vers 8 så faller han ner igen och vill tillbe en ängel. Och vi ska inte tillbe någon annan än Gud. Ängeln tillrättavisar honom två gånger för han gör det. Och han säger någonting. I början så sa han att Jesu vittnesbörd är profetians ande. Men om vi tittar i kapitel 19 vers 10 så stod det att vem är det som har profetians ande, eller vittnesbördet om, eller Jesu vittnesbörd?
En Guds tjänare.
tjänar du dina
bröder. Och dina bröder, eller hur?
Ja.
Det är Johannes bröder som har Jesu vittnesbörd. Okej, okay. Och vad menar ängeln med dina bröder? Och vi läste det här i Uppenbarelseboken 22:9. Det står, han sa till mig, gör inte det. Jag är en tjänare liksom du och dina bröder, profeterna. Och de som håller fast vid orden i denna bok. Ser ni? Så Johannes bröder är med andra ord profeterna. Och det är de som har Jesu vittnesbörd, eller profetians ande. Hänger ni med? En annan... Ja, eller vad ska man säga? Här står det egentligen... Jag är en tjänare. Liksom du. Och dina bröder profeterna. Och alla de som håller fast vid orden i denna bok. Så han säger med andra ord att... Johannes, dina bröder. Det är profeterna. Och det var Johannes bröder enligt vers... Enligt kapitel 19, vers 10, som hade Jesu vittnesbörd. Så kan vi visa att profetians ande, det är något som profeterna har. Ett annat sätt att visa det på är att gå till första Petrusbrevet 1 och vers 10-11. Där står det så här. Det var kapitel 1. Det står, det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Okej, så vem var det som vittnade genom profeterna enligt den här versen? Det var Kristi ande, eller hur?
Ja, det är utröjande vilken om halvstadstid som Kristi ande i den stiftade på när den förutsade det lidande Messias och den härlighet som skulle.
Precis. Så här ser vi att profetians, eller vad säger jag, Jesus, det är han som talar genom profeterna. Det är Jesus vittnesbörd som finns i den profetiska gåvan. Och det var profeterna som hade det. Med andra ord, visst är det att profetians ande, eller Jesu vittnesbörd, betyder att det finns en profet bland det här folket. Så vi har väldigt stor orsak till att förvänta en profet i våra dagar. Det kom en hel del profeter i våra dagar. I modern tid så finns det väldigt många profeter. Jag ska skriva upp några utav dem. Vi har Joseph Smith. Som är profet för mormonerna, eller hur? Mormonerna som anser att han var en profet. Vi har Mary Baker Eddy. Någon som har talat om henne. Hon var grundaren för kristen vetenskap. En rörelse som finns i USA främst. Andrew J. Davis var en annan. Och han var involverad i amerikansk spiritism. Han påstod sig vara profet också. Sen har vi en kvinna som heter Ellen White. Som ni kanske hört talas om.
Några gånger.
Några gånger. Bra.
Kan man jämföra det här första med Ellen White?
Vi ska titta på att vi kan förvänta profeter i våra dagar. Och det kommer en massa personer som sa sig vara profeter. Okay. Det finns flera. Charles T. Russell. Vet ni vem det var? Mm-hmm. Vet ni vad han startade? Ja, kan man säga. Ja, det var vakttornet. Ja. Vakttornet som han grundade. Det som Jehovas vittnen kom ifrån. Och han, även om han inte direkt sa sig vara profet, så blev han, fick han den auktoriteten. Och faktum är att vakttornet har sagt sig vara, säger tydligt att de har sagt sig vara profeter. Edgar Casey, en annan. Och han, nu ska vi se, jag stavade det där nog fel. Casey stavas det. Som är väldigt framstående profet inom New Age-rörelsen. Alla de här levde på 1800-talet. Och vi ser att det blev många olika personer som kom och uppstod och sa att de var profeter. Och då är frågan, hur vet vi, är alla sanna profeter, är vissa sanna profeter, hur ska vi kunna veta? För faktum är att Jesus varnade för falska profeter. Om vi går till Matteus kapitel 24. Och vi kan läsa vers 4, vers 11 och vers 24. Då ser vi att Jesus varnar väldigt mycket för det här. Och det här är just i det kapitlet när han pratar om sista tiden och sin återkomst.
Jesus svarade, se upp så att ingen bedrar er.
Mm-hmm.
Många falska profeter ska framträda och bedra många. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också det utvalda.
Ser vi att Jesus varnar väldigt mycket för falska profeter. Men lägg märke till att Jesus, det faktum att Jesus varnar för falska profeter betyder ju att det också måste finnas sanna profeter. För tänk er själva, om Jesus bara ville varna för alla profeter i allmänhet, så kunde han säga, akta er för alla som säger sig vara profeter, för det kommer inte finnas några fler profeter. Det hade varit lätt. Hade ingen behövt bli lurad. Men det faktum att Jesus varnar för falska profeter visar klart och tydligt att han också förväntade att det skulle finnas sanna profeter. Hur ska vi då avgöra om en person är en sann profet eller om de är en falsk profet? Återigen så måste vi testa det med Bibeln. Och Bibeln har ett, som jag vill kalla, ett profettest. Där vi kan avgöra om en profet verkligen är ifrån Gud. Och vi ska gå igenom dem. Vi ska gå igenom fem stycken tester som förhoppningsvis blir ganska tydliga. Vi skulle kunna säkert hitta fler, absolut. Men låt oss ta de här fem. Det räcker med fem. Jesaja kapitel 8, vers 20.
Nej, håller ni den till lagen, till vittnesbörden. Så skulle förvisso en gång de märkas mana för vilka nu ingen morgonvård
finns. I min översättning så står det att till lagen, till vittnesbördet, om de inte talar enligt detta ord så finns det ingen morgonrådnad för dem. Med andra ord, de behöver tala enligt Bibeln. Första och viktigaste testet. Det här är jätteviktigt. En profet kan inte motsäga det som tidigare profeter har sagt. Det som tidigare sanna profeter har sagt. Det är inte så att någon ny profet kommer och säger att vi ska ha en helt annan tro nu. Nu gäller inte det här och Gud har visat mig att vi ska gå vidare. Nej, Gud är samma igår och idag i evighet. Han kommer inte ändra sig. Den helige ande är den som har inspirerat Bibeln. Han kommer inte motsäga sig själv genom att säga något motsatt i en profet.
Ingen prick ska ändras från ordet.
Sant, helt sant. Låt oss, ja, vi går igenom de här snabbt lite. Första Johannes brevet kapitel 4. Nästa karaktärsdrag. Första Johannes 4, vers 1 och 2.
Mina älskade, tro inte på var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de är av Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
Och vers 2.
Därpå skulle ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommer i köttet. Han är av Gud.
Okej. Där har vi ett till kännetecken. De bekänner att Jesus har kommit i köttet. Att Jesus var Gud som kom i köttet. De upplyfter Jesus. Ja, om du tänker, låt oss ställa oss frågan med profeten Mohammed. Han sa sig vara profet, men uppfyller han det karaktärsdraget? Säger han att Jesus är Guds son som kom i köttet? Det gör han inte. Om du läser Koranen så säger han inte det. Vi kan alltså se att enligt Bibeln så är inte han i så fall en sann profet. Om ni vill ha en extra text för det Jesaja 8 och 20 så kan man också läsa i 1 Johannes 4 och 6. Det är några verser längre ner, så säger han: vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Med andra ord, det som de profeterna hade sagt, det som Johannes och Paulus och alla de personerna hade uttalat, det fick inte motsägas utav en sann profet. Så, nästa karaktärsdrag. Jeremia 28:9. Eller karaktärsdrag, nästa test. Jeremia 28:9.
Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse.
Mm-hmm. Så profetior uppfylls, eller hur? Om någon förutsäger framtiden och sen så händer inte det, så kan vi veta att det var nog inte en person som var sänd från Gud. Nummer 4. Femte Mosebok 13. Vers 1-3. Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han har talat med dig om inträffar, och han då säger: låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Ty Herren er Gud prövar er för att finna om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Okej? Okay. Så inte nog med att de ska kunna förutsäga framtiden, eller kunna ha, att de har drömmar och syner, utan de måste också hålla Guds bud. Eller hur? Det är Guds bud som säger att de inte ska tillbe andra gudar. Om en profet kommer och säger att vi kan bryta mot Guds bud, vi kan följa en annan väg, Då vet vi att det inte är en sann profet. Och den sista behöver vi inte läsa, för vi har redan läst den texten i fjärde Mosebok. Det är att de har drömmar och syner.
Ja, vi kan hålla söndagen lika gärna som sabbat.
Mm-hmm. Precis, till exempel. Då vet vi att nej, det här är inte en sann profet, för även om den gör stora under och tecken och allt det här, så ser vi att den försöker få oss att vända oss bort ifrån Gud, ifrån hans bud som han har gett. Så vi måste säga att grundat på Bibeln så stämmer inte det här. Låt oss gå igenom det här och testa de olika personerna vi har haft här. Talar enligt Bibeln. Joseph Smith kommer, och han, om jag vet inte hur mycket ni har läst om mormonismen och deras påståenden. Jag studerade med dem en hel del. Och de säger att Bibeln är inte korrekt. Till en början kanske de säger det, men till slut så visar det sig att de tror inte helt och fullt på Bibeln. För de tror att den har ändrats, det har blivit feltryck och människor har skrivit sina egna åsikter, det har blivit översättningsfel och så vidare. Så vi kan egentligen inte lita helt på Bibeln. Det är många delar som har tagits bort. Men som tur var så fick Joseph Smith en uppenbarelse ifrån Gud. Där det kom änglar och apostlarna och de gav honom guldplattor där det stod Mormons bok på. Och det är det som vi egentligen borde följa. Deras bok heter Ett annat testamente om Jesus Kristus. Fascinerande att läsa, men faktum är att de säger klart och tydligt att Bibeln är inte vår auktoritet, Mormons bok är det. Vi måste säga att Joseph Smith är inte en sann profet, för han stämmer inte, han passar inte överens med Bibelns kriterier för vad en sann profet är. Och vi kan gå igenom alla de här egentligen. De flesta faller på det här.
För det är på ung pojk, fint klädd. Varje dag kommer det förbi här, både morgon och kväll. Och morgon och kväll. Två gånger. Morgon färdig, så kommer det hem. Och så färdig på kväll, så kommer det.
Och det är ingen tvekan om att de är uppriktiga. Det tror jag, absolut. Men de är ändå uppriktigt bedragna. För enligt Bibeln så är inte Joseph Smith en sann profet. För han säger att Bibeln är någonting som vi sätter åt sidan. Och vi ska egentligen ha Mormons bok som vårt rättesnöre. Hur är det då med de andra? Om vi tar upplyfter Jesus. Charles T. Russell hävdade, som vi vet att vakttornet och vittnena gör också idag, att Jesus var en skapad varelse. Han är inte Gud som kom i köttet. Han är inte den andra personen i gudomen. Utan han är en skapad varelse. Och Bibeln säger att ett av kriterierna är att de säger att Jesus Kristus är Gud som har kommit i köttet. Så han faller där också. Profetiorna uppfylls, det är en annan sak. Charles D. Russell förutsade många, många gånger att Jesus skulle komma tillbaka. Jag har en hel lista på citaten och tydliga årtalen där de säger Jesus ska komma tillbaka nu. Men han kom inte tillbaka. Då satte de ett nytt datum. Han kom inte tillbaka, satte de ett nytt datum. Det senaste datumet de satte var 1975. Och då sa de att jorden skulle gå under och allt katastrofen skulle komma. Det hände inte. Och då ändrade de om och sa ja, vi beklagar, vi har förstått Bibeln lite fel. Det var egentligen något annat som skulle hända. Det här ser vi att deras profetior har inte uppfyllts. Ingen utav dem. Sen sa de att ja, men Jesus 1914 så kom han tillbaka osynligt. De sa först att han skulle komma tillbaka absolut synligt. Och gravarna skulle öppnas, de skulle uppstå. Men när så gjorde han inte det, så sa de nej, men det var en osynlig ankomst. Vi förstod fel. Klart och tydligt så ser vi att profetiorna har inte uppfyllts. Håller Guds 10 bud. Ja, de här spiritismvännerna kan vi nog stryka.
Ursäkta, vilken person var det som...
Vem då?
Som har hela tiden sagt...
Ja, det var Charles T. Russell. Som gjorde det. Jag beklagar, jag gick inte i ordning här. Men... Precis, 1975 var sista gången. Då blev det stora väckelser inom rörelsen. Russell var grundare till Vakttornet som är Jehovas vittnen. Nej, de har inte sabbat heller, så de faller där också. De säger att det spelar ingen roll vilken dag man håller.
Det tror jag inte ens på skapet.
Nej.
Det är som evolution.
Ja, helt klart. Det är även dessa andra faller ofta speciellt på det här, på Guds bud och på den första att de inte talar enligt Bibeln. Mary Baker Eddy, det handlar inget om sabbaten speciellt också. Den person som jag än så länge inte har hittat någon brist i, alltså om man tänker, som inte faller på de här punkterna, är Ellen White. Ja, har du tryckt ut det här bladet? Eller? Ja, vad bra. Det här har vi det. Jag ska ge er ett blad. Där... Du har redan det, vad bra.
Någon som var du inte med på det där...
Jesus 1844. En jättebra fråga. Vill ni ha? Ja, ni delar. Okej, vad bra. Vi ska gå igenom lite invändningar senare. Men det är en jättebra poäng. Men låt oss då titta på profetens. Börja från början här. Jag talar enligt Bibeln. Och det här är någonting som förstås, vi kan inte studera alla hennes skrifter och se om de är enligt Bibeln i ett studium. Men vad jag vill lyfta fram är i alla fall hennes fokus på Bibeln. Om vi ser de citaten som jag har satt här är ifrån hennes egen penna. Hon skriver så här: Herren önskar att ni ska studera era biblar. Han har inte gett något extra ljus för att ta hans ords plats. Hon talar om sin egen verksamhet. Detta ljus finns för att föra vilsegångna sinnen till hans ord. Som om det äts och smälts är som själens livsblod. Då kommer goda gärningar att ses som ett ljus som lyser i mörkret. Och sen i den Early Writings 78, det tredje citatet, så skriver hon: Jag rekommenderar dig, kära läsare, Guds ord som en regel för din tro och handling. Av det ordet ska vi dömas. Gud har i det ordet lovat att ge syner i den sista tiden. Inte som en ny regel för tro, men för att trösta sitt folk och tillrättavisa de som felar i Bibelns sanningar. Det här var hennes fokus. Och de böcker som jag har läst, och jag har läst en hel del av hennes böcker, så har jag inte hittat någonting som går i konflikt med Bibeln. Utan snarare motsatsen. Det har ökat upp min förståelse för Bibeln. Jag har blivit intresserad av att studera den mycket mer än vad jag var tidigare. Hur är det med om hon upplyfter Jesus? Vi har några citat där också som säger att hängande på korset var Kristus evangeliet. Detta är vårt budskap, vårt argument, vår lära, vår varning till den obotfärdige och vår uppmuntran till den sörjande. Hoppet för varje troende. Och hon trodde själv, hon säger att han var jämställd med Gud, oändlig och allsmäktig. Han är den evige, självexisterande sonen. Så check, hon upplyfte Jesus, hon trodde själv att Jesus var Gud som kom i köttet. Nummer 3, profetierna går i uppfyllelse. Och jag vill lyfta fram några av de profetior som Ellen White har gett, som har gått i uppfyllelse. De stora profetiorna. Sen kan vi titta på väldigt många andra mindre som var lokala händelser som hon förutsade. Men om vi tittar på det här, så till exempel inbördeskriget i USA Den 12 januari 1861, många månader innan inbördeskriget i USA på allvar startade, så fick Ellen White en syn efter en mötesserie. Väldigt få människor i USA förväntade en blodig strid. Men Ellen White blev visad att den skulle bli fruktansvärd och att flera människor som var närvarande vid mötet skulle förlora sina söner i kriget. Och så blev det. Cirka 600 000 människor stupade i det blodigaste kriget som ägde rum på amerikansk mark. Ellen White fick se det i en syn och det hände, trots att många inte trodde att det skulle hända. Spiritism var nästan ett okänt fenomen i början av 1800-talet. Men 1848 så började några mystiska knackningar äga rum hos två systrar, Kate och Margaret Fox. Och det här var början på den moderna spiritismen. Ellen White sa att spiritismen skulle bli en av de tre största entiteterna som Satan skulle använda sig av i den sista tiden. Alltså ni kan tänka er, det börjar med två kvinnor någonstans i USA på 1800-talet. Och då säger hon, det här kommer bli en av de tre största sakerna som Satan kommer använda sig av. Helt otroligt. Och allt slår in. Eller hur? Vi ser tydligt i vår dag att rörelser som New Age och andra spiritistiska rörelser sprider sig snabbt över hela världen. Det finns i så många hem som vi inte har en aning om. Även här. Jag är fullt övertygad om. Och det är en uppfyllelse av profetian. Ellen White fick många syner om hälsa. Under en tid som människor trodde att tobak till och med var nyttigt, så skrev Ellen White att det var rena giftet. Och 50 år senare så började vetenskapen komma ikapp och bekräfta de saker som hon hade skrivit långt, långt tidigare. Och det här är nyckeln till framgång för alla adventistiska hälsoinstitut som finns runt om i världen. National Geographic år 2005 så gjorde de en undersökning där visades det att adventisterna, den här gruppen adventister, var de människor som lever längst av alla människor i genomsnitt. Med 10 år. Och det här är någonting som vi förstår att alltså det är en förutsägelse som visar att Ellen White måste ha haft någon information från någon som visste bättre. På 1800-talet, ja, vi kan prata om påvedömets makt, hur den var brutet, men hur vi ser att den har att dess makt kommer tillbaka mer och mer, och att protestanter kompromissar tillbaka. Jag läste någon artikel nyligen om hur lutherska kyrkan i Tyskland hade påven på besök, och de sa att vi tror på det här samarbetet med katolska kyrkan, och vi tror att vi måste ge och ta lite, båda utav oss. Och vi vill inte säga att Luther var felfri, uttryckte de det som. Och det är förstås ingen som uttrycker det. Men vad de menar är att han hade nog inte rätt i alla sina påståenden om kyrkan och den biten.
Man börjar säga att Luther var sinnessjuk.
Mm. Ja, man ber påven att han ska förlåta Luther för det han har gjort. Ja, och det är...
Det är
så det
som
är
att
vara
på flyget.
Det är så härligt. Går i uppfyllelse. Ja, det gör det. Om vi tar Amerikas roll också, så är det också en profetia som har fascinerande nog gått i uppfyllelse. Amerika på Ellen Whites sida var en liten obetydlig koloni som hade just slagit sig fri från England. Och hon skriver att det ska bli en världsmakt som till slut ska påtvinga hela världen falsk tillbedjan. Det är ett stort påstående att göra på 1800-talet. Och så har vi sett att USAs makt har ökat. Alla de här stora nationerna, Tyskland och England och Frankrike, har blivit nästan till ingenting jämfört med USA. De är världspoliserna, de gör i princip vad de vill. Vi ser en tydlig uppfyllelse av Ellen Whites förutsägelser. Så.
Det stod ju i vår tidning för en vecka sedan. Att, vad stod
det? Ja, det var en presidentkandidat som har sagt att Gud vill att amerikaner ska styra världen.
Va?
Ja.
Alltså, det var inte det ska vara president.
Oj, oj, oj. Ja, det är en uppfyllelse. Hur är det med Guds bud? Ellen White upplyfter förstås sabbatsbudet. Hon skriver att sabbaten gavs inte enbart till Israel utan till hela världen. Ja, jag tror inte vi behöver visa så mycket om det, men det är klart och tydligt så uppehåller hon alla Guds bud och manar människor till att följa dem. Hur är det med drömmar och syner? Det här är kanske en av de mest fascinerande sakerna. På punkt 5 där, om ni vänder blad, så står det att Ellen White fick cirka 2000 drömmar och syner under sin livstid. Under synerna, som kunde vara många timmar, så andades hon inte. Hon hade ögonen vidöppna, fick många gånger övernaturlig styrka och var fullständigt omedveten om vad som försiggick runt omkring henne. Jag tog några citat ifrån White Estate där de citerar ögonvittnen och vad de skrev och berättade. De skriver så här: tidigt år 1845, då hon hade en syn i hennes föräldrars hem i Portland, Maine, plockade 17-åriga Ellen Harmon, senare White, upp deras stora familjebibel och höll den i sin utsträckta vänsterarm i 20-30 minuter. Jag skulle vilja se någon av er prova det. Ja, alltså, jag har en familjebibel så jag kan inte hålla den mer än några sekunder. Och den väger inte lika mycket som den som hon höll.
Man fick ju inte, vi var till Amerika. Aha. Och där man fick ju inte ta i den här original, men de hade den precis lika utanför det här glasskåpet. Och den fick man hålla. Men jag fick bara upp den och så på. Då höll den in.
Hon höll den 20-30 minuter. Och Bibeln, som David säger, den finns på utställningen. Den väger cirka 8 kilo. Jane Loughborough. Det här visar att det är i alla fall någonting övernaturligt med den här kvinnan. Vad man än säger så måste man erkänna att det är någonting som är övernaturligt. Sen får man avgöra, kommer det från Gud eller kommer det från Satan? Men man kan inte säga att hon bara var någon självutnämnd profet. Det står, Jane Loughborough beskriver så här: jag vill ange några fakta angående synerna. Den första gången jag såg fru Ellen White, tidigare fröken Harmon, var i oktober 1852. Den dagen såg jag henne ha en syn som varade i över en timme. Sedan den gången har jag haft privilegiet att se henne ha syner ungefär 50 gånger. Jag har varit närvarande när läkare undersökt henne i detta tillstånd och jag ser det som ett nöje att vittna om vad jag har sett och vet. Jag litar på att en beskrivning av dessa fakta i detta fall inte likgiltigt förkastas på grund av godtyckliga antaganden av de som aldrig sett henne i detta tillstånd. När hon får en syn ger hon ifrån sig 3 hänryckta ärorop som genljuder och återljuder. Den andra och speciellt den tredje svagare men mer nervkittlande än den första. Rösten liknar den från en som är långt borta från dig, som just försvinner bortom hörhåll. Ungefär 4 eller 5 sekunder verkar hon falla ner som en person som svimmar eller förlorat kraften. Därefter verkar hon direkt fyllas av övernaturlig styrka. Ibland reser hon sig på sina fötter på en gång och går runt i rummet. Hon rör sina händer och armar i frekventa rörelser och pekar till höger och vänster medan hennes huvud vänder sig. Alla dessa rörelser görs på ett mycket graciöst sätt. Det är omöjligt för någon att rubba hennes arm eller hand från den position som den placeras i. Hennes ögon är alltid öppna, men hon blinkar inte. Hennes huvud är höjt och hon tittar uppåt. Inte tomt stirrande, men med ett behagligt uttryck. Den enda skillnaden från normalt är att hon verkar titta intensivt på något fjärran objekt. Hon andas inte, ändå slår hennes puls normalt. Hennes ansiktsuttryck är fridsamt och färgen på hennes ansikte är som i hennes naturliga tillstånd. De här övernaturliga sakerna visar inte nödvändigtvis att det är ifrån Gud. För de andra behöver också vara på plats. Men det visar att det är något övernaturligt. Och vi kan inte bara vara likgiltiga till det här. Vi måste ta ställning. Är det här något som kommer från Gud eller är det någonting som kommer från Satan? Det är de alternativen som vi har. Och jag skulle vilja läsa sista texten i första Thessalonikerbrevet 5. Där Paulus skriver en uppmaning. Första Thessalonikerbrevet 5, vers 20 och 21. Det står: förakta inte profetior, men pröva allt och behåll det goda. Och det är min utmaning till den som jag studerar med. Och till er, till alla oss här. Förakta inte profetiorna, men pröva allt och behåll det goda. När jag ger det här studiet så brukar jag ha med mig en Vägen till Kristus. En bok som är relativt kort och enkel. Och jag ber dem, läs den här boken och undersök det här för dig själv. Se om den här boken drar dig närmare eller längre bort ifrån Jesus när du läser den. Och undersök om det här kan vara en kvinna som är en sann profet. Min appell är: ser du att det finns goda orsaker till varför jag och Sjundedagsadventistsamfundet tror att Ellen White hade den profetiska gåvan? Helt enkelt det här. Ser du att det finns goda orsaker till varför jag och Sjundedagsadventistsamfundet anser att Ellen White hade den profetiska gåvan? Och sen frågan: är du villig att undersöka hennes skrifter och ärligt testa om de kommer från Gud? Är du villig att undersöka hennes skrifter och ärligt testa om de kommer från Gud? Så, jag tror vi hoppar in direkt på invändningar. Det finns lite invändningar som man kan ge till det här studiet. Förmodligen kommer ni inte träffa på dem första gången som ni studerar med någon person. Men när de går och söker på internet om det här, så finns det många sidor som har ägnat sin verksamhet åt att smutskasta Ellen White. Och de kommer tveklöst att hitta de här sidorna och de kommer att få de här frågorna. Så det är bra för oss att själva ta reda på vad det är och också att kunna ha svar, bibliska svar. Vi kan ta den om 1844 som ni nämnde. Trodde inte Ellen White att Jesus skulle komma tillbaka år 1844? Är hon då inte en falsk profet eftersom Jesus inte kom tillbaka? För det första är det ett missförstånd. Ellen White fick inga syner innan 1844. Hennes första syn, ska jag säga, det var i december år 1844. Det var efter den stora besvikelsen. Det var inte så att Ellen White fick uppenbarat i en syn att nu kommer Jesus att komma tillbaka år 1844. Och sen hände det inte. Nej, det var grundat på det som vi har studerat om tidigare. Det var det som gjorde att hon trodde det. Och en profet är inte, jag ska säga så här, en profet lär sig själv saker. En profet är inte ofelbar i sin egen tro. Vad jag menar är att det är skillnad på vad profeten säger och vad profeten tror. Hänger ni med? För om profeten får en uppenbarelse från Gud och Gud har sagt till henne: det här kommer hända. Och så säger hon det, och sen händer inte det. Ja, men då vet vi att då är det förmodligen inte en sann profet. Men om det är så att profeten själv har missförstånd, för profeten är bara en människa, eller hur? Det är ingen ofelbar gud. Men hon kanske har en förståelse för en viss sak, och som Gud senare rättar till och visar henne. Det här är rätt och det här är fel. Men om hon har skrivit de sakerna, att Gud visar mig det här och hon argumenterar för det, det är då det blir problem. Men om hon inte har gjort det, hon har varit helt tyst om det ämnet, men hon har trott fel själv, så är inte det något argument emot henne som en sann profet. Är ni med?
Hon hade alltså inte uttalat sig om det före, skriver någonstans att det kanske blir
som att nu går. Nej, alltså, poängen är att hon var inte profet innan 1844. Så vad hon än sa, vad hon än skrev, så är det egentligen orelevant. För det var först december 1844 som hon fick sin första syn. När hon var 17 år gammal. Det finns en syn speciellt som människor vill försöka lyfta fram och säga att hon är en falsk profet för att hennes profetia inte gått i uppfyllelse. Och det är en profetia som hon ger år 1856. Mat åt maskar kallar jag den. Eller mat åt maskar. Det står i First Testimonies, sida 131-132. Ellen White får en syn, jag kan läsa det som det står här. Hon säger: jag fick se församlingen som närvarande vid konferensen. En konferens då år 1856. Och ängeln sa det: några kommer att vara mat för maskar. Vissa kommer att utsättas för de sju sista plågorna. Andra kommer att leva och vara kvar på jorden och bli förvandlade vid Jesu återkomst. Okay. Det sa hon år 1856. När var på en konferens. Och de personerna som närvarade där är alla döda idag. Då säger de att C. Ellen White är en falsk profet, för det som hon förutsade gick inte i uppfyllelse. Ni ser poängen. Jag vill bara lyfta fram vad Ellen White själv skrev om det här. Hon säger så här: hade adventister, jag kan skriva citatet, evangelism är det, sida 695. Hon skriver: hade adventister efter den stora besvikelsen år 1844 hållit fast vid sin tro och enigt följt med öppningen av Guds försyn, tagit emot budskapet om den tredje ängeln och i kraft av den helige ande förkunnat det för världen, skulle de ha sett Guds frälsning. Herren skulle ha åstadkommit mäktiga ting genom deras ansträngningar. Arbetet skulle ha slutförts och Kristus skulle ha kommit för länge sedan för att ta emot sitt folk och sin belöning. Men under den period av tvivel och osäkerhet som följde besvikelsen gav många av adventisterna upp sin tro. Därmed hindrades arbetet och världen blev kvar i mörkret. Hade hela adventistkroppen förenats kring Guds bud och tron på Jesus, hur annorlunda skulle inte vår historia ha varit? Låt oss slå upp till Jeremia kapitel 18. Vad jag vill lyfta fram här är att det finns förutsägelser i Bibeln som är villkorliga. Jeremia 18, vers 7-10. Det står: ena gången talar jag om ett hedna folk och ett rike, att jag vill rycka upp och bryta ner och förgöra det. Men om det hedna folk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. En annan gång talar jag till ett hedna folk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. Men om man då gör det som är ont i mina ögon, så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem. Ser ni att Gud ger ibland profetior som är villkorliga? Han säger att han ska göra något, men om folket ångrar sig eller vänder sig, så ändrar han på det. I nåd för det folket. Ta till exempel Jona. Hur var det med Jona? Jo, vi läser i Jona att han gick och predikade för Nineve att om 40 dagar så ska staden gå under. Gick staden under efter 40 dagar? Nej, Jona var en falsk profet. Eller? Nej, det var han inte. Han var en sann profet. Men vad hade hänt? Jo, folket hade ångrat sig. De hade vänt om. Och därför så sparade Gud staden. Samma sak är det i den här synen. Ellen White blev visad. Det här skulle hända. Men det fanns ett villkor. Evangeliet skulle gå till hela världen innan Jesus kom tillbaka. Och adventisterna tog inte sin uppgift på allvar. De gjorde inte det där och då. Och Jesus kom inte tillbaka. Det här är en allvarlig varning till oss som adventister. För vi kan undra, hur länge ska det dröja? Och Jesus kunde ha kommit för länge sedan, men han har inte gjort det. Hur som helst. Vi har många exempel på det i Bibeln. När Gud säger att Israel skulle, att den generationen som gick ut ur Egypten skulle inta landet. Men de gjorde uppror. Och därför så fick de dö i öknen.
Det här med Milleritrörelsen, adventister.
Ja, det stämmer. Milleritrörelsen.
Ja. Mm-hmm. Om vi ska fortsätta trots besvikelse, så ska Gud ha uppenbar eller genomfört sin.
Ja, absolut. Och även om den gruppen som senare blev adventistsamfundet, om de hade gjort sin uppgift, de förstod den tredje ängelns budskap och de gick ut med det, som hon skrev, i helig ande och kraft, och spred det till världen, så skulle Jesus ha kommit tillbaka. Så jag tror det räcker kanske för det här. Eller är det några andra frågor som ni har funderat på angående Ellen White? Jag säger inte att jag kan svara på dem. Men
nog var det ju då när vi kom till det här att Jesus gick in i det allra heligaste hemmet. Så nu förde ju ut det här budskapet. Josef Bates, och det var många som gav hela sin, han gav hela sin förmögenhet och hela sitt liv för det.
Och det var det som Gud önskade att hela folket skulle göra. Men tydligt så var det så att det var vissa som inte uppskattade det. Det blev Laodicea istället för den ivern som fanns tidigare.
Mm.